إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, vi fortsätter att gå igenom tafsir surat al-Furqan, och det här är den sjätte lektionen. Och vi stannade vid förra veckan vid vers 42. Och vi börjar med att lyssna på dagens verser som vi ska gå igenom. Och sen inshallah så går vi då igenom förklaringen på dem.
وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
Taib, vi stannade vid vers 42 då i förra lektionen, där vi talade om några av de anklagelser som icke-muslimerna i Mekka använde mot profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och vi slutade vid den här versen där de liksom uppmuntrade varandra i tålamod, i att inte ge efter, i att lyda och acceptera islam, utan att ha tålamod i att härda och liksom fortsätta i sin falskhet och dyrka dessa gudar vid sidan av Allah. Naam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila. Det här kan översättas till ungefär: och ja Muhammed, har du sett han som tar sina lustar till sin gud? Har du sett honom? Yani, vad anser du om denna människa? Tar du, eller du har inget ansvar för en sådan människa? Nej. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de här människorna är så otroligt vilse att de har tagit sina lustar sina begär till sina medgudar vid sidan av Allah. Och då säger Imam Sa'di här i tafsir, yani, fama, vad han vill gör han. Det här är en betydelse av versen. Att han gör vad han vill. Men det finns inga gränser. För honom finns inte halal och haram. Utan det som är halal är det han vill. Och det som är förbjudet är det han inte vill. Så han följer bara sina lustar och sina begär. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Yani, är du inte förvånad över den vars tillstånd är på detta sätt? Och tandur ma huwa fihi min ad-dalal. Och kolla hur vilse en sådan person är. Och huwa yahkum li nafsihi bil manazil ar-rafi'a. Nah. Den här versen är väldigt intressant. Den nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det finns de människor som du har tagit sina lustar, sina begär till sin Gud vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Yani det han känner för är det han gör. Om han känner för att dyrka en staty, då gör han det. Då har han, yani, följt sina lustar. Han följer inte Allah azza wa jalls uppenbarelse. Vill han dyrka en människa, vill han förneka religionen, så är det det som han gör. Han är som en slav till sina lustar och sina begär. Och då är det hans lustar och begär han följer och inte Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har blivit som hans Gud vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Och han säger också, Sheikh Uthaymin, att det är som att han också, yani, som vi nämnde, han följer sina lustar så djupt att det han vill är det som är tillåtet. Om han vill dricka alkohol så, yani, följer han sina lustar och gör alkohol tillåtet för sig själv. Han bryr sig inte om vad Allah säger, att Allah säger haram, utan khalas, jag vill dricka, då får jag dricka. Då har han gjort sina lustar till sin Gud vid sidan av Allah. Eller han vill ta ränta, eller han vill göra zina, eller han vill göra någonting haram. Då följer han bara sina lustar och sina begär. Det finns också lite andra tafsir här från tidigare ulema. Då de till exempel säger, Al-Hassan, Al-Hassan al-Basri, han säger, huwa al-munafiq, att den här versen handlar om hycklaren. La yahwi shay'an illa rakibah. Vad han än vill, gör han. Ja, det finns inga gränser, utan det är han som lagstiftar för sig själv. Allah säger också i surat Qasas, vers 50, liknande vers. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. Och vem är mer vilsen än den som följer sina lustar vid sidan av Allah? Surat Qasas. Umar ibn Abdul Aziz, den stora kända khalifen, han sa, var inte från dem som man yattabi al-haq idha wafaqa hawa wa yukhalifuhu idha khalafa hawa. Var inte från de människor som bara följer sanningen om det överensstämmer med vad han vill. Och om det inte överensstämmer med vad han vill, så följer han den inte. Och tyvärr, det här är tillståndet av många muslimer. Och säger till exempel, om en gris, han säger, äter inte gris, det är äckligt. Men när han vill ha någonting annat, som han kanske vill dricka eller röka hash eller någonting, då helt plötsligt gör han det. För att han vill det. Men det som han håller överens, igen, är han överens med att det här är dåligt, kallas, det följer vi. Vi följer islam i de här aspekterna. Men det som jag tycker, det följer vi inte islam. Så ska en muslim inte vara. Utan en muslim ska underkasta sig Allah. Och vi vet att det här är en av de, igen, meningen med livet. Att Allah har satt oss här som ett test. Och vad är testet för någonting? Det är att vi ska dyrka Allah. Och dyrkan handlar mycket om det här att Allah påbjuder och Allah förbjuder. Allah säger, gör det här. Gör vi det som Allah har påbjudit, då har vi lytt Allah. Allah säger, gör inte detta. Så det är också en del av testet. Och gör vi det som Allah har förbjudit, så har vi fallit kort. Hänger ni med? Så dyrkan, det är inte bara att gå och be. Att inte göra zina, inte ta ränta, inte ljuga, att vara god mot sina föräldrar. Allt det här är också ibadah, dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Så att som muslim underkastar man sig och man följer Allah azza wa jalls uppenbarelse i sin helhet. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa i tafsir på den här versen att det fanns de i jahiliya innan islam som dyrkade en staty eller en sten, Om han såg en sten han tyckte var finare, så började han dyrka den istället. Jenny, han följer bara sin hawa i sina val och det han gör i livet. Ja. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala om dessa människor som trotsat och vägrat acceptera islam. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alaihi salatu wa salam: "Afa anta takunu alaihi wakila?" Är du någon bevakare över dem? Nej, du är inte det. Du är inte någon bevakare över dem. Du kan inte vakta över dessa människor. Yani lasta alaihim bi musaytir. Som Allah säger att du är inte en ansvarig över dessa människor. Och så säger Imam Sa'di bal inna ma anta munzirun. Du är inget annat än en varnare. En person som påbjuder och förbjuder. Och du har gjort din skyldighet. Wa hisabuhu ala Allah. Yani du är inte wakil över människor. Du är inte den som ska gå och dra folk in i paradiset. Utan du förmedlar budskapet. Du säger till folk: det här är haq, det här är batil. Följ Koranen, följ min sunna, följ min vägledning. Om folket sen inte vill följa honom, så har han gjort sitt. Det är inte hans fel att de inte vill bli muslimer. Taib. Och här säger Sheikh Uthaymin att den här versen är inte bara specifik för profeten Muhammad a.s. utan den omfattar också oss. Det åligger oss. Och vi har också skyldigheten att förkunna och att sprida islams budskap. Att dela med oss av det här vackra ljuset som Allah har gett oss. Denna vackra och sanna religion. Men om folk inte vill acceptera efter att vi har gett dem bevisen, ska vi då gå och dö i sorg? Ska vi skylla på oss själva? Ska vi hamna i depression över att folk syndar och framhärdar i förnekelse och trots? Nej, wallahi, det ska vi inte göra. Utan vi förmedlar. Alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Vi förmedlar, Allah är den som straffar. Allah är den som straffar och belönar. Förstår ni? Så att man ska inte bära på den här bördan. Att jag försökte kalla folk i min familj, folket i skolan, folket på jobbet till islam. Jag försöker sprida en god bild av islam. Men de accepterar inte. Du har gjort ditt. Och din belöning är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner Sheikh Uthaymin en jätteviktig sak. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt i Koranen att yani till profeten Muhammad alayhi wasallam: "Wa la tahzan alayhim." Yani var inte ledsen över dem. Och Allah säger också: "La'allaka baqiyun nafsaka ala an la yakunu mu'minin." Du kanske typ nästan yani hamnar i sorg på grund av, eller förstör inte, gå inte under på grund av deras förnekelse. Muhammad alayhi salatu wasallam var väldigt mån om att folk skulle bli vägledda. Och det tog hårt på honom att folk förnekade. Men det ska inte ta så hårt på människan att det leder till att man går under. Det ska inte vara något som är, man är självdestruktiv på grund av andras förnekelse. Och här nämner Sheikhen att det finns vissa aspekter här man måste ha förståelse av. Och det är att det är Allahs qadr att vissa människor inte kommer att tro. Vissa människor kommer inte bli muslimer. Som vi kommer att nämna. De hör, men de förstår inte. De ser, men de är blinda. De har inget hjärta som de kan reflektera med. Khalas, de är yani fördömda. Och det är också Allahs vishet att vissa människor kommer aldrig bli muslimer. Det är qadr som man måste acceptera. Taib. Och sen finns det också den aspekten av att självklart, ja, man ska vara mån. Man ska vilja folks bästa. Och man kan ha känslor. Du har någon, kanske familj, någon nära, någon kär som går vilse. Det är klart man känner. Och man kämpar för att vägleda människan. Men i slutändan, du kan inte gå under på grund av andras förnekelse. Taib. Vi är inte wukala. Allah har inte satt oss som en väktare över människorna. Utan Allah har skickat oss för att förmedla islam. Det är vår uppgift. Så att, viktigt att kunna skilja på dessa två. Taib. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i fortsättningen, eller i nästa vers: "Am tahsabu anna aktharahum yasma'una wa ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Tror du att de flesta av dem hör eller förstår? Nej, de är som boskap, kreatur. Nej, de är ännu mer vilse än dessa boskap. Här säger då Allah subhanahu wa ta'ala och bekräftar dessa människors förnekelse och villfarelse att de har förlorat sitt förstånd. De hör inte. Och Allah liknar dem vid boskap al-an'am, i hur vilsna de är. Boskap som inte hör, så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Yani de är som döva, stumma, och de har inget förstånd. Och sen så säger Allah azza wa jalla att de är mer vilsna än boskap. Varför? Yani de som vägrar acceptera islam, de får bevisen, argumenten, profeterna, uppenbarelsen kommer till dem, men de vill inte lyssna. Varför är de som boskap eller mer vilsna, längre bort från sanningen än boskap? Har ni någon gång funderat över denna liknelse? Här säger författaren att boskap leds av deras fåraherde, eller den som vallar fåren. Taib. Här har vi en liknelse, att de leds av den som vallar dem och finner vägledning med detta. Taib. De känner också till vilken väg som är bra för dem och vilken väg som är skadlig för dem. Och håller sig borta från den skadliga vägen. Och i slutändan så kommer boskapen att ha ett bättre slut än dessa förnekare. Taib. Så säger författaren att vi förstår av detta att de som anklagar sändebudet Muhammad a.s. för att vara vilsen, det är sannoliken de som förtjänar denna beskrivning, att det är de som är vilse. Och att varje kreatur är mer eller bättre väglett än dessa människor. Jenny, vad är liknelsen här? Du har folk som förnekar islam. Och så har du boskap. Kor, kameler, getter, får. Vem är mest vilse? Vem? De som förnekar islam. Varför? För att de här människorna, de blir kallade till den rätta vägen. Av profeterna, av Koranen, av de som kallar till islam. De har någon som kallar dem, men de vill inte lyssna. Boskapen är bättre ur vilken aspekt? Att när de kallas, då har en fåraherde, han går med sin pinne. Och han säger till fåren, till korna, gå ditåt. Och alla går ditåt. Ingen går sin egen väg. Så de är mer vägledda ur den aspekten. Att de följer den som vägleder dem. Den andra aspekten som Sheikhen säger är att dessa boskap vet vad som är nyttigt för dem och vad som är skadligt för dem. Och håller sig borta från det som är skadligt. Wallahi, för någon vecka sedan jag var nere i Afrika. Du såg kor, får, åsnor gå mitt på vägen. När en bil kommer, de går åt sidan. De vet, de kan gå över trafiken mitt på vägen. Om det finns ett hål någonstans, som är där varje dag, de vet att de inte ska gå in i hålet. När det är mitt på dagen, subhanallah, du såg hur alla är i skuggan under ett träd. De vet vad som är nyttigt och skadligt för dem. Samma sak när du kommer till mat. De äter inte vad som helst. De äter vad som är bra för dem. Och låt det bli det som är dåligt. Men där finner du att vissa människor, tyvärr, de går den skadliga vägen. Som förgör dem. Som skadar dem. De vet att alkohol är farligt. De dricker. De vet att narkotika är farligt. De tar det. De vet så mycket saker som är fel, men ändå gör de det. Så ur den aspekten är djuren smartare och bättre än dessa människor. Är det inte så? Och ibland, subhanallah, vi såg också i Afrika folk som tuggar chatt. Den här drogen. Wallah, inte ens kor äter chatt. Ja, det växer som ogräs, eller hur? Korna äter den inte. Men människorna är så dumma att de äter den. Och förlorar förståndet, och wallah, de blir dummare än kor. Så att Allah al-musta'an. Människan ska inte sjunka till denna låga nivå. Allah azza wa jall säger i Koranen att han har ärat Bani Adam. Karamna. Allah har ärat Bani Adam. Så människan ska inte sänka sig själv till en nivå under djuren. Och det finns en viktig sak som skiljer oss från djur. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala i våra hjärtan har gett oss al-aql. Han har gett oss förstånd. Att vi ska kunna välja mellan rätt och fel. Djuren har inte den aql. Men ändå så gör de inte dessa destruktiva saker. Subhanallah. En annan aspekt som ulema också nämner är att Allah azza wa jall nämner att allt mellan himmel och jord prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner Ibn Taymiyyah. Att djuren gör sitt syfte här i dunja. Allah azza wa jalla gav dem ett syfte. De gör sitt syfte. De följer sin naturliga norm. Det som Allah har sagt åt dem att göra. Allah satte människan här med ett syfte. Men hur många människor gör inte det som de skapades för? Är det inte så? Så att på den aspekten är de också mer vilse än djuren. Och sen som Sheikhen också nämnde, det här sista argumentet. Att de här djuren har ett bättre slut än dessa människor. Vad händer med djuren på domedagen? Kommer de gå till paradiset eller helvetet? Nej. De kommer att bli till jord. Allah kommer att låta dem återuppstå. Och kommer att göra dem till jord. Så alhamdulillah. De behöver inte straffas eller någonting sånt. Men vad händer med icke-muslimerna på domedagen? De som förnekat islam. De kommer att gå till helvetet. Så att de har en värre destination än dessa boskap. Så att, viktigt att förstå den här liknelsen då med att de här människorna är mer vilse än boskapen. Han nämner också Ibn Taymin att det är sorgligt att se hur Allah Azza wa Jal har nämnt här. Att dessa människor är mer vilse än boskap. Och trots detta så ser du vissa muslimer upphöja dem. Upphöja dem. Över muslimer. Ja, ni ser upp till icke-muslimerna som förnekat islam, förnekat Koranen, förnekat Mohammed al-Islam, står och tillber stenar och statyer, jag vet inte vad. Och höjer dem till en nivå över muslimerna. Kan det bli mer fel än så? Och att de också efterliknar dem. Alla ser att de är mer vilse än boskap och så finner du vissa muslimer, efterliknar dem. Kan det bli mer förnedrad än så för en muslim? Och det här säger också Sheikhen att när muslimerna efterliknar dessa förnekare och tar efter i allt det som de gör, så är det som att vi ger dem rätt. Och de får sig att känna sig stora. Är det inte så? Att de kommer och de ser att alla muslimerna följer mig. De gör, ja, ni älskar mig och tar mig som idol. Då får han den här känslan av att jag har rätt. Är det inte så? Tänk om det istället skulle vara så att det är konsert. Någon känd sångare ska komma till ett muslims land. Inte vet jag, någon känd sångare, jag vill inte ens säga namn, kommer till ett muslims land. De säger, du är inte välkommen. Du får inte komma in i landet. Ingen är intresserad av att se dig, komma på din konsert. Ingen köper din musik. Då kommer de att tänka, men kanske jag gör någonting fel, eller hur? De har mer izza än vad, ja, ni, förstår ni? Då kanske de börjar tänka efter och att jag borde följa dem istället, eller hur? Men det är så att de är välkommen och konsert och alla går dit. Då blir det som att vi ger de här människorna rätt i det de gör. Hänger ni med? Så att Allah al-musta'an. Naam. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala börja tala om bevis i skapelsen. Har du inte sett hur Allah låter skuggan förlängas? Om han hade velat hade han låtit den stå stilla. Men vi har bestämt att solen ska visa den dess väg. Och till sist griper vi den och drar den till oss steg för steg. Och det är han som gör natten till en klädnad för er och sömnen till en vila. Och gör dagen till en plats eller en dag av uppståndelse där man strävar. Här nämner Allah Azza wa Jal vissa tecken i skapelsen. Ja, har ni inte reflekterat över dessa tecken? Har ni inte sett dessa stora tecken som tyder på Allah subhanahu wa ta'alas qudra, hans makt och hans rahma? Att Allah subhanahu wa ta'ala låter, yani, skuggan förlängas. Och här säger ulema att det här är innan soluppgången. Och de här verserna handlar om vad? Soluppgången och solnedgången. Hur natten sakta, sakta, sakta försvinner. Ni vet den här 1,5 timme eller 2 timmar från det att solen börjar gå upp tills den går upp. Hur Allah Azza wa Jalla låter mörkret sakta, sakta, sakta gradvis försvinna. Och ljuset blir starkare. Och sen på eftermiddagen, samma process, att ljuset sakta, sakta försvinner. Och mörkret drar in över människorna. Det här är tecken som vi ska reflektera över. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här att hade han velat, hade han låtit den stå stilla. Hade Allah velat, hade han låtit solen stå stilla. Ja, det skulle inte finnas den här förändringen i dag och natt. Och det här, mina bröder, är en väldigt viktig sak. Som Sheikh Uthaymeen säger att Allah i islam, i Koranen, kallar oss till att reflektera, att tänka efter. Hur många saker i våran vardag, i detta liv, tar vi inte för givet? Wallahi, vi tar saker för givet, men de är egentligen stora välsignelser. Stora gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. Och de här gåvorna kan vi inte förstå om vi inte ifrågasätter eller vi tänker hur det skulle vara om det inte vore så. Och han nämner den här versen som bevis. Yani, vi har dag och natt. Vi tar dagen och natt för givet. Det är inget speciellt med dag och natt. Är det inte så? Yani, vi tänker typ så. Vad är det för speciellt med dag och natt? Det är alltid dag och natt. Men tänk istället, hur skulle det vara om det inte var dag och natt? Om solen stod still. Solen och jorden står still. Det lyser bara på en plats på jorden. Hur skulle det vara att leva? Någonstans på jorden. Yani, jag tänkte se hur skulle det vara att leva där det är sol. Men yani, hela året sol. Skulle man ens kunna leva på en sån plats? Det skulle bli torka och massa problem, eller hur? Och inte ens tala om den platsen där det alltid är natt. Då skulle man absolut inte kunna leva, för ingenting skulle växa och så vidare. Så att det här är saker vi tar för givet. Men egentligen, det var alla det tecken. Med dag och natt, som Allah nämner här, i natten finner vi vila. Och på dagen går vi ut och jobbar för att tjäna vårt uppehälle. Och med dag och natt kan vi också räkna tid. Om det var dag hela tiden eller natt hela tiden. Det inte fanns yani dag eller natt. Det var bara yani dag 24/7. Hur skulle vi då kunna räkna? Vad är en dag? Vad är en vecka? Vad är en månad? Vad är ett år? Eller hur? Så det är också en annan gåva som Allah Azza wa Jalla har gett oss med dag och natt. Att vi finner denna tidsräkning. Och Allah nämner också gåvan som vi sa av att kunna sova. Att Allah Azza wa Jalla ja'ala lakum laylan libasa. Taib. Wa nawma subata. Han gav oss natten som en klädnad och gav oss sömnen för en vila. När människan jobbar och kämpar och kommer hem och vilar på natten, så samlar hon styrka till morgondagen. Alhamdulillah. Det är också en stor välsignelse med natten. Och Sheikh Ibn Uthaymeen talar också här om att yani, just den här punkten med att vi tar de här sakerna för givna. Och att det här är ett tecken från Allah om hela mänskligheten. Alla människor på hela jorden samlas. Alla forskare och alla. Och vi försöker att göra natt mitt på dagen. Kommer vi lyckas? Ja. Om alla vi samlas nu, vi försöker göra dag. Försök hämta solljuset nu. Kommer vi klara av det? Kan alla människor, om vi samlas, kan vi tillsammans snurra på jorden? Ja? Nej, vi kan inte. Vem är det som kan detta? Allah subhanahu wa ta'ala. Så att det är saker vi tar för givet. Men det här tyder på Allah azza wa jalla storhet. Att han låter yani, dag och natt gå på det här sättet. Och årstider, ljus och mörker. Det är wallahi ni'ma. Så natten är en klädnad och sömnen har Allah gjort, eller Allah har gjort natten också för våran vila. Och det här bevisar också att yani, grunden är att man ska sova på natten. Och folk har i alla tider sovit på natten. Men det är nu i dessa senare tider med elektricitet och belysning som folk har börjat bli vakna på natten. Men om ni frågar er morfar eller farfar, och voilà, det här såg vi också när vi var i Afrika. Efter 9, det är tomt på gatorna. Alla sover. Alla sover. Morgonen efter fajr, alla går ut och börjar jobba. Det är fortfarande så här på många platser på jorden. Men nu är det lite kanske annorlunda för att yani, vi har belysning på natten. Så grunden är att folk generellt sover på natten och arbetar på dagen. Men Sheikh Uthaymeen nämner att det kan finnas undantag. Att en person jobbar som väktare. Han är vaken på natten, sover på dagen. Bagare. Ja, och sover på dagen och så vidare. Det kan finnas sådana här exempel, men det är kärdigen är udda. Men grunden är att man sover på dagen, på natten och är vaken på dagen. Och det finns också det som Sheikhen tar upp med att man även kan vila på dagen, vilket är sunna, qailula, att ha den här lilla yani, middagsvilan. Och det är något som då är sunna, att vila på dagen. Han tar också upp frågan om finns det någon tid på dygnet då det är ogillat att sova? Finns det någon tid på dygnet då man inte ska sova? Vad säger ni? Vilken tid är det? Efter Asr, säger du. Har vi någon annan åsikt? Mellan Maghrib och Isha. No. Den där åsikten är den enda som sheikhen bekräftar. För det har nämnts i en hadith att Rasul a.s. kan yakra hannum qablahu, yani al-isha, wa al-hadithu ba'dahu. Profeten a.s. ogillade att man sover innan Isha och att man sitter uppe och pratar efter Isha. Yani sent hela natten sitter och pratar, massa strunt och så vidare. Så att det är ogillat att sova innan Isha. Och det kan också hända att en person som gör det inte vaknar upp för sin fajr och missar då Isha. Vad beträffar att sova efter Asr så finns det inga belägg på att det skulle vara ogillat. Och det som vissa har nämnts i vissa böcker, att man förlorar förståndet av att sova efter Asr, saknar bevis och belägg, säger sheikhen. Det finns inga som helst belägg för någonting sånt. Utan sheikhen säger att en person kanske inte har möjligheten att göra qailula efter dhuhr eller innan dhuhr. Han kommer hem efter Asr. Han har jobbat hela dagen. Får han inte sova en timme? Självklart får han sova en timme. Eller hur? Så att det är lugnt. Grunden är att det är tillåtet. Och ingen kan komma och säga att det är ogillat om man inte har ett bevis. No. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers: Huwa alladhi arsala ar-riyah bushran bayna yaday rahmatihi wa anzalna minas samai ma'an tahura. Och det är han som sänder sina vindar, som varslar, informerar om hans nåd, om ett glatt budskap. Och sedan låter vi rent vatten falla ner från skyn. Och med detta vatten ger vi liv till dött land. Och vi låter många av dem som vi har skapat, både kreatur och människor, dricka. Och vi har på bästa sätt förtydligat våra tecken i Koranen för att människorna ska kunna, yani, tänka efter. Men de flesta av människor vägrar envist att visa tacksamhet. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här att han skickar sina vindar med glada budskap och sänder ner regnet från himlen. Här så säger författaren i tafsir att det är också en sak som många inte tänker på. Att varför Allah skickar molnen innan regnet. Och självklart det kommer ju inget regn utan moln. Men att det också blir som en, man kan förbereda sig. Ni vet, förr i tiden folk kanske bor i simpla hus som inte tål regn. Eller man måste förbereda sig och så vidare. Att det inte bara plötsligt börjar regna från ingenstans. Kommer regn från rymden och inte någonting, eller någonting konstigt. Utan alhamdulillah, Allah skickar vindar som då kanske ibland till och med, man känner till och med doften av regn. Att det kommer att regna. Är det inte så? Fuktigheten i luften. Och sen ser man molnen komma och du kan skilja på molnen. De ljusa, de mörka, de gråa och så vidare. Och du kan förbereda dig på regnet. Ta in dina djur eller vad det nu är för någonting. Det är också en rahma från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Och vi sänder ner rent vatten från himlen. Den här versen är ett bevis på att regnvatten är rent. Rent och renande. Yani, om någon frågar dig så här: kan du göra wudu med regnvatten? Kan man det? Kan man? Du vet wudu innan salat. Kan du göra wudu med regnvatten? Nej. Nej, varför? Alla säger att det är tahur, det är rent. Nej. Och du kan rena dig med regnvatten. Och vi har också nämnt att regnvatten är mubarak. Som Allah också säger i Koranen: Wa anzalna minas samai ma'an mubaraka. Att regnvattnet är välsignat. Och profeten alaihissalam brukade göra den sunna som kallas för tamattur. Att man går ut och låter regnet falla på en. Och så när profeten alaihissalam gjorde detta så sa han att den har varit nära till Ar-Rahman. En regnet har varit nära till Ar-Rahman. Så man söker baraka med regnet. Taib. Så regnvatten är rent. Och här talar också ulema i tafsir som al-Baghawi och andra mycket om de olika sorters vatten som finns. Och slutsatsen är att grunden i allt vatten på jorden är att det är rent. Taib, havsvatten från bäckar, brunnar, regn, vatten som finns i sjöar och så vidare. Allt det här vattnet är rent. Så länge det inte ändrar lukt, färg eller smak med någonting orent, yani najis, då blir vattnet orent. Men grunden är att allt vatten är rent. Då man frågade profeten alaihissalam om havsvattnet, kan man göra wudu med havsvattnet? Så sa han, huwa tahuru ma'uhu, dess vatten är rent. Al-hillu maytatahu, och yani fiskarna och allt från havet som är självdött och som man fiskar är halal. Taib. Så havsvattnet är rent, regnvattnet är rent och man kan använda det. Taib. Ja. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han sänder ner detta regnvatten för att ge liv åt den döda jorden. Olika former av växter, grönsaker, frukter och träd, det som människorna och djuren äter och tar nytta av. Och Allah subhanahu wa ta'ala kallar regnet i den här versen för rahma. Den rahma från Allah, en nåd från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också en sak som vi idag inte tar för givet. Varför? Vi har inga frukter i våran trädgård. Vi har inga grönsaker, vi odlar inte vete eller säd. Vi är inte så beroende idag. Vi alltså som är här. Utan vi går ut till Willys och köper alla de här sakerna. Vilka frukter vi vill, eller hur? Men det har inte alltid varit så. Och det är inte alltid så för folk. I många länder, om det inte regnar, vad händer då? Det blir svält. Säd växer inte, frukter växer inte, grönsaker växer inte. Varken människor eller djur kan äta. Du har ingenting att äta, djuren kan inte äta, djuren blir smala, djuren dör. Och det blir katastrof. Det är inte så. Så att det regnar är en rahma från Allah subhanahu wa ta'ala, en nåd. Som man ska vara tacksam över. Någonting fint. Och därför är det också ett straff att det inte regnar. Att det blir torka. Det kan vara ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. För att vi muslimer kanske syndar mycket. Vi betalar inte zakat. Vi betalar inte sadaqa. Vi gör vull mot varandra. Då låter Allah regnet vara uppe. Skickar inget regn mot oss. För att vi ska vända oss tillbaka till honom. Och be honom om förlåtelse. Och sen så säger Imam Sa'di, han som skickat vindarna, han som skickat molnen, han som låtit regnet falla och låter dessa växter komma ut från jorden som vi och våra djur kan äta ifrån, förtjänar han inte att dyrkas ensam utan att man sätter någonting vid hans sida? Och det är en jätteviktig sak i Koranen att Allah subhanahu wa ta'ala betonar med de här tecknen att vi ska reflektera. Att moln kommer på himlen. Tonvis med vatten. Färdas vart? Inte i båtar, inte i tåg, inte i tunnor. Färdas mellan himmel och jord. Är det inte ett tecken? Tonvis med vatten färdas mitt i luften. Utan att ramla ner. Är det inte ett stort tecken från Allah subhanahu wa ta'ala? Och sen hur regnet faller. Tänk om molnet kommer och alla bara skulle släppa vattnet på en gång. Enligt tusentals ton med vatten, buff, på en gång. Vad skulle hända med oss? Vi skulle dö om du får regnet på huvudet. Och husen skulle förstöras och så vidare. Men en droppe faller och du känner den knappt nästan. Ajib, eller hur? Och som han till och med, de som jobbar med trädgård och sånt. När man vattnar, vad är bästa sättet att vattna frukt och grönsaker på? Som regnvatten. Har ni inte sett de här, hur det kommer i strålar? Det droppar. Och de här som sprutar vatten, det droppar. Det bästa sättet är inte att gå hela en hink på dem. Subhanallah. Allt i Allahs skapelse är perfekt. Brist i Allahs subhanallahs skapelse. Det är allting är perfekt, mashallah. Så Allah som ger oss regnet, han skickar ner regnet och ger liv till den döda jorden som har varit torr, ingenting växer, och ger oss mat och dryck. Förtjänar han inte våran tacksamhet? Förtjänar han inte våran hängivenhet och våran dyrkan? Ey wallahi. De som människorna dyrkar vid sidan av Allah. Statyer, kors, människor, profeter, änglar, djävular. Har de gjort någonting av detta? Är det de som skickar regn? Är det de som ger liv till jorden? Är det de som låter jorden växa? Nej, wallahi. De har inte gjort någonting. Och därför förtjänar de inte att dyrkas. Och det är ett jättestarkt och viktigt argument. De kanske säger, men folk är fria och tror vad de vill. Du kan inte säga att andra har fel. Om han vill be till en staty, han får göra det. Nej, det är faktiskt fel. Och jag har rätt att säga att det är fel. För statyen har inte gjort. Och den kan inte skapa. Den kan inte hjälpa. Den kan inte skada. Den kan inte ens skydda sig själv. Den förtjänar inte att dyrkas. Och så är det med alla falska gudar. Ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, den enda sanna guden. Och det här är det som gör islam så logiskt. Det är lätt att ta emot. Men någon säger till dig, när du ska gå och be till en elefant med 8 armar, jag vet inte vad. Det är inte logiskt. Det går inte ihop med mitt intellekt, eller hur? Eller jag ska gå och be till Jesus. Jesus bad själv till Allah subhanahu wa ta'ala. Jesus är själv skapad av Allah subhanahu wa ta'ala. Varför ska jag be till honom för? Låt mig be till honom som Jesus bad till. Jag ber till Allah subhanahu wa ta'ala. Så att Allah, islam är en sån enkel och logisk religion för den som reflekterar. Och så säger författaren att Allah subhanahu wa ta'ala gav oss alla dessa bevittnade tecken för att vi ska se dem och för att vi ska förstå oss på Allah azza wa jalls gåvor, storhet, att han är en och att vi också endast ska tacka honom. Vi ska minnas honom. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala sen att de flesta av människor tyvärr förnekar. Förnekar sanningen trots alla dessa tecken. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Yani, de flesta människor är inte tacksamma. Som Allah också har sagt i Koranen. Att de flesta av människorna på jorden är inte tacksamma. De är otacksamma. Allah har gett dem allt. Och de vill inte ge någonting tillbaka till Allah. Inte ens, alhamdulillah, ingenting. Utan bara förnekelse. Allah måste. Vi tar två korta verser. Sen är vi färdiga, inshallah och ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Att hade vi velat så hade vi skickat en varnare till varje stad. Hade vi velat så hade vi skickat en varnare till varje stad. Yani, det är som att någon här säger, varför har det inte kommit flera profeter än Muhammed a.s.w.? Varför kommer han själv? Varför kommer inte en profet till varje stad? Och då säger Allah att om han hade velat hade han skickat en profet till varje stad. Men Allah subhanahu wa ta'ala valde någonting annat. Allah valde att endast skicka profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och det är Allahs hikma och Allahs rahma mot sina tjänare. Att Allah skickade Muhammed till alla människor, alla stammar. Istället för att varje stam och folk ska få sin egen profet, skickade Allah en profet till hela mänskligheten. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Taib, som du har nämnts i Sahih Bukhari och Muslim, att profeten Muhammad a.s. sa att Allah skickade mig till de röda och de svarta. Han skickade mig, yani, till människor, till jinner. Han skickade mig till alla människor på jorden. Spelar ingen roll vilken bakgrund, vilken hudfärg du har. Till människor och jinner. Och han sa också i den autentiska hadithen: وَكَانَ نَبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَ وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَ. Att en profet brukade tidigare skickas till sitt folk. Men jag skickades till alla. Så det här är en unik sak som profeten Muhammed fick a.s. Innan, nam, alla skickade profeter till varje folk. وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Vi har skickat ett folk till varje profet. Taib. Men Muhammed a.s. den sista profeten kom till hela mänskligheten. Med, yani, denna slutliga uppenbarelse för att ena hela mänskligheten på en och samma väg på al-islam, som alltid har varit Allah subhanahu wa ta'alas religion. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: fala tuti'il kafirin. Så lyd inte de otrogna. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Utan kämpa mot dem med denna, yani, kämpa mot dem med den stora kampen. Nå. Fala tuti'il kafirina. Så lyd inte de icke-trogna. Yani, då säger författaren här, yani, lämna inte någonting som Allah skickat dig med. utan kämpa och sträva och gör uppoffringar så mycket du kan för att förmedla Allahs budskap. Lyd dem inte. De vill att du ska ge efter. De vill att du ska kompromissa, att du ska bli lat, att du ska bli slapp. Att du ska börja att ge efter och inte stå fast vid dina principer och kalla till det som du kallar till. Gör inte det. Ge inte efter, utan fortsätt. Kalla till islam, kalla till tawhid, kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Varna för det som är fel. Kalla ständigt människorna och kämpa ditt yttersta för att förmedla detta budskap. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاهِدْهُمْ. Och strid mot dem, kämpa mot dem, jihaden kabira, den stora jihad. Den här versen sändes ner, vart, i Mekka eller Medina? Ja. Hela suran sändes ner i Mekka. Hela suran sändes ner i Mekka. Och vi har också nämnt hur du kan känna igen en sura, att den är Medani eller Mekki. Och en av de sakerna som utmärker en Mekki-sura, att den uppenbarade Mekka, är att den handlar mycket om tawhid. Det handlar mycket om att bekräfta Allah Azza wa Jalls rätt att dyrka. Den tillbaka visar icke-muslimernas falska anklagelser och påhopp. Vilket var väldigt sällsynt i Medina under den epoken. Utan Medina-surorna handlar mer om bestämmelser och lagar. Taib. Så den här suran uppenbarades i Mekka. Och Allah säger till profeten Muhammad al-Islam att han ska kämpa mot dem med den stora jihad. När föreskrev Allah jihad att muslimerna fick försvara sig? Var det Mekka eller Medina? Medina. Så vad menas med den här versen? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Om jihad fortfarande inte var tillåtet. Och Allah säger till honom att göra jihad. Då säger ulema här, jihad bil-hujja. Jihad bil-Quran. Yani, vad menas med detta? Yani, han säger här att du ska kämpa ditt yttersta för att sprida sanningen. Och för att krossa falskhet. Även om du ser att de förnekar. Yani, kämpa så mycket du kan. Och ge inte upp hoppet på att de ska finna vägledning. Och sluta inte att förmedla budskapet. Här och så säger till exempel Ibn al-Qayyim och Ibn al-Kathir och Ibn al-Taymiyyah och allihopa. De säger här, al-jihad al-kabir huwa bil-hujja. Yani, den stora jihad här är här att förmedla islam med bevis och budskap. Att förmedla den med kunskap, att kämpa med sitt hjärta och att klargöra sanningen och att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är en jätteviktig punkt. Många människor när de hör ordet jihad, då tänker de direkt på vad? Ett svärd, en pistol, en bomb, jag vet inte vad. Men jihad är ett mycket större begrepp än så i islam. Att jihad betyder att kämpa, att sträva. Och det finns många jihad. Den största och kanske svåraste jihad är den jihaden nafs. Att kunna övervinna sin hawa som vi pratade om i början. Att du vill göra någonting men du säger nej, jag ska låta bli för Allah vill inte att jag ska göra den här saken. Det är jihad. Du vill sova när det är fajr. Du vill inte gå upp och be. Du vill inte, mashallah, sängen är varm, det är skönt, du är trött. Men du säger, jag ska gå upp för Allah, kalla till salah. Eller hur? Det är jihad. Är det inte så? Du ser en vacker tjej, du attraheras, du vill göra zina. Du säger, nej, haram. Jag låter bli, fast du har möjligheten. Det är jihad. Och så vidare. Det är en jätteviktig form av jihad. Och sen har vi också den här jihad av att kalla till islam. Göra da'wa till islam. Att sprida islam, sprida Koranen. Och stå fast vid islam. Att kalla folk till islam är också en jihad. Som framgår och bevisas av den här versen. Och därför ska ingen komma och säga att vadå, att göra da'wa är inte viktigt. Det är inte någonting stort. Det är inte riktig jihad. La wallahi, det är bland det viktigaste som finns. Och speciellt i den här tiden. Då har det spridit så mycket missuppfattningar om islam. Det finns så mycket yani, falska åsikter om islam. Missuppfattningar. Fördomar mot våran religion. Och det finns de här människorna som tyvärr har smutsat ner, yani förstört ryktet för muslimer. De som säger att de gör terror. De här grupperna i islams namn. De har förstört för muslimerna. Det här är inte från islam. Och de har gett en dålig bild av islam. Är det inte så? Vi har muslimer som kommer till de här länderna och de gör kaos i de här länderna. Och de ger en dålig bild av islam. Och det här är fel. Och då måste vi klargöra för svenskarna, för icke-muslimerna, att det här hör inte hemma i vår religion. Wallahi, muslimerna borde komma hit, ha bästa utbildningen, bästa arbeten, vara de bästa människorna, eller hur? Men tyvärr, vad händer? De kastar sten på polisen, de bränner bilar, de går själ, de lurar bidrag. Vissa, inte alla, vi ska inte generalisera. Men det finns tyvärr vissa. Och vad gör då rasisterna? Ja, de ser alla muslimer är så här. Ja, är det inte så? Så att det är viktigt att vi muslimer alltid visar den bästa bilden av islam. Vi är generösa, vi är ärliga, vi kommer i tid, vi gör arbetet, vi är hjälpsamma. Är det inte så? Är det inte så islam har lärt oss? Khairukum anfa'ukum linnas. Den bästa av er är den som är mest, hjälper folk mest. Den bästa muslimen är den med bästa karaktären. Är inte det här från islam? Eller hur? Så att man, och det här är inte mujamala. Att vi ska smöra, vi ska visa en falsk bild av islam. Lol, det här är islams riktiga bild. Att vi ska visa den bästa formen av islam. När Muhammad Ali s.a.w. var i Mekka. Ja, var han inte på det här sättet? Var han inte god mot människor? Var han inte hjälpsam mot människor? Var han inte ärlig mot människor? Eller hur? Han var sadiq al-amin. Wallahi, de hade ingenting negativt att säga om honom. Förutom lögner. De hade ingenting negativt. De kunde inte säga, men den där gången du gör. Den gången du lurade oss. Finns det någon gång i Sira? Wallah, finns inte. Sadiq al-amin, de visste det. Men de hittade på lögner för de ville inte acceptera islam. Men i grunden, alhamdulillah, du visar bara den bästa och vackraste bilden. Och det här är det som islam har kommit med. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Rasul alayhi salatu wasalam sa att Allah skickade mig för att fullborda den goda karaktären. Yani göra folk till bäst. Kuntum khaira umma. Han ska göra oss till toppen av toppen. Profeternas arvtagare. Som har den högsta, vackraste, bästa karaktären. Och det är så vi muslimer ska vara. Och när muslimerna hade denna karaktär, vad hände då? När de reste förr i tiden till Indonesien. Vad hände? De accepterade islam. Världens största muslimska land idag. Mer än 180 miljoner muslimer. Blev muslimer med vad? Med muslimernas muamala, deras beteende. Är det inte så? När muslimerna, mashallah, hade Spanien, eller Andalus, eller Maghreb, var de inte framgångsrika? Medicin, uppfinningar. Många av de uppfinningar som västvärlden har idag kommer från muslimerna. Är det inte så? Allahu akbar. Så Allah al-Mustan, det är viktigt att vi muslimer representerar vår religion. Att vi försöker kalla till islam med kunskap, också med vårt goda agerande. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till den bästa karaktären. Och ta oss bort från dålig karaktär. För endast Allah vägleder till god karaktär. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.